Ja, det är ungefär så där den låter, den moderna barndomen. Full av ljudeffekter, dundrande signaturmelodier, bonuspoäng, nya levlar och syntetiska röster. För som vi alla vet så tillbringas en stor del av barnens uppväxt idag framför en skärm, vare sig vi vill det eller inte. Och den senaste tiden har debatten varit mer intensiv än på länge, också här i Sydsvenskan.
Ja, det var det. Det var mycket läst och vi fick också väldigt mycket reaktioner. Sociala medier, i kommentarer på vår sajt och även i mejl. Många som hörde av sig. Och ja, det är ett ämne som engagerar och tror jag väl lätt för väldigt många att relatera till. Eftersom vi alla ju har en relation till det här med skärmar och uppkoppling och så vidare. Alla som har hört av sig har ju inte barn själva eller har vuxna barn idag och så. Men många, många kan tycka om området för att det är någonting vi själva ju använder i vår vardag hela tiden.
Den ni hörde där var Maria Werner, journalist på Sydsvenskan och redaktör för vår avdelning In på livet. Hon har nyligen skrivit flera artiklar om just det ämnet, barn och skärmar. Och vi ska alltså prata lite mer om den här saken idag med dels Maria och dels med Helena Sandberg, professor i medie- och kommunikationsvetenskap vid Lunds universitet. Jag heter Eskil Fagerström och du lyssnar på Sydsvenskan. Men vi börjar med lite bakgrund, för även om det här ämnet har diskuterats i många år så har det varit lite extra mycket aktivitet de senaste åren. Framförallt har det kommit nya och ganska hårda riktlinjer om hur mycket skärmar barn egentligen tål utan att ta skada. Maria Werner förklarar läget.
Ja, bakgrunden var att Världshälsoorganisationen, WHO, 2019 kom med rekommendationer för småbarns fysisk aktivitet, stillasittande och sömn. Och rekommendationerna då från WHO blev att för barn upp till 2 år så skulle det vara 0 skärmtid. Och för 2-4-åringar max 1 timme, helst så lite som möjligt. Och sen har flera länder kommit med egna rekommendationer. Och förra året kom Svenska barnläkarföreningen med sina rekommendationer och de följde ganska mycket WHO. Alltså 0 skärmtid för barn upp till 2 år och upp till 5 år max 1 timme. Barnläkarföreningen hade också flera råd kring att det skulle vara hög kvalitet på innehållet då för de lite äldre barnen. På tempot, på att det inte ska vara reklam och såklart inget våld. Och att man ska ha uppsikt över barnen när de sitter vid skärmar. Och det som Svenska barnläkarföreningen sa också är att det här finns risker med skärmtid. Övervikt, försenad motorik, påverkar språkutvecklingen, koncentration och barns förmåga att reglera känslor, synen, sömnen och så vidare. Och förra året då så la den svenska regeringen ett uppdrag till Folkhälsomyndigheten och Statens medieråd att de skulle ta fram ett kunskapsunderlag. Och det håller de på med. Det ska komma nu till sommaren. Och sen 2025 så är tanken att de också ska lägga fram rekommendationer och vägledning för föräldrar.
Mycket av debatten om barn och skärmtid kretsar kring just de här rekommendationerna. För en del är det självklart att man ska rätta sig efter dem så gott det nu går. Det är ju trots allt barnläkare som ligger bakom dem. Men för andra framstår kanske rådet om max 1 timmes skärmtid per dag för barn under 5 år som orealistiskt, om inte verklighetsfrämmande, givet hur livet levs idag. Att frågan engagerar märktes hur som helst snabbt sedan Sydsvenskans artiklar publicerats.
Det var mycket läst och vi fick också väldigt mycket reaktioner. Sociala medier, i kommentarer på vår sajt och även i mejl. Många som hörde av sig. Ja, det är ett ämne som engagerar och lätt för väldigt många att relatera till. Eftersom vi alla har en relation till det här med skärmar och uppkoppling och så vidare.
Det stora engagemanget är ett tecken på hur centralt det digitala föräldraskapet är för dagens mammor och pappor. Det säger Maria Werner.
Det var väldigt intressant att se, för många har ju berättat då kring hur de själva gör. Och det finns många olika förhållningssätt, verkligen. Allt från de som helt undviker skärmar och kanske till och med går längre än vad rekommendationerna säger. Någon pratar om att man vill ge sina barn en Astrid Lindgren barndom. Många lyfter fram andra aktiviteter än skärmaktiviteter som viktiga, som att läsa böcker, spela spel, spela instrument.
Nu släpper vi en ny podd. Expressen Dock.
Einar, han går in i fel gård, förstår du? Och sen där, en annan skytt, jag tror, kommer emot han och fortsätter skjuta.
Lyssna på premiäravsnittet. Mordet på Einar, det sista vittnet. Med mig, krimreporter Nina Svanberg.
Hon började skrika på mig. Backa hon och säger, vad händer? Så han är död. Så jag bara, vad säger du för något? Så hon började skrika, han är död. Så han sköt han nyss en meter.
Lyssna i appen eller där poddar finns.
Upptäck det vackra ljudet av McCrispy & Company för endast 89 kronor. En riktigt krispig upplevelse. För ett ännu godare McDonald's.
Idrotta, leka, ha frilek, vara mycket utomhus i naturen. Och att man ska umgås med sina barn istället för att de ska titta på skärmar, så att säga.
Frågor om våra barns väl och ve och framtid har en särskild förmåga att väcka engagemang, men också ganska heta känslor och starka övertygelser.
Ja, men det gör det absolut. Som sagt, jag tror att väldigt många kan relatera till det här eftersom vi lever så uppkopplat allihopa. Och jag tror det finns mycket oro kring vad det liksom ska leda till. Och också en känsla av att det finns ett rätt och ett fel, eftersom det finns rekommendationer också. Och då blir det ju ett visst mått av moraliserande. Alltså de som gör på ett sätt tycker att de andra gör fel och tvärtom. Och man kan ju också se, det fanns ju fler förhållningssätt. Alltså många försöker ju precis följa de här rekommendationerna så gott det går. Man håller ner skärmtiden, man har olika regler och begränsningar. Man kanske tillåter till exempel framförallt tv-tittande i viss grad då.
Vad jag förstår är det också många som har delat med sig av sin oro när det gäller vad den här skärmtiden kan betyda för barnen.
Man är rädd för att det ska bli för mycket stillasittande, att barnen ska få skador på hjärnan, på synen, att det ska påverka den psykiska hälsan i förlängningen. Det är ju mycket diskussion kring det. Att de ska bli beroende, sitta helt låsta vid de här skärmarna. Att det ska påverka språk och sociala färdigheter och så. Sen finns det också de som tycker att debatten är hysterisk, alarmistisk och att det här bara handlar om teknikskräck. Vi har ju sett debatter tidigare kring tv när det kom och sen videofilm, dataspel och så vidare. Och vissa berättar att de inte har några begränsningar alls, att det är helt fritt och att barnen inte har några problem. Att det funkar bra och många ser också fördelar. Många lyfter fram att barnen har läst engelska till exempel. Och att man inte kan undvika den här digitala utvecklingen och att barnen också har en rätt att hänga med i den. Och att annars är risken att man kanske kommer på efterkälken eller till och med hamnar i utanförskap kanske. Blir mobbad av sina kompisar av den anledningen.
Både du och jag har ju ungar som är så pass gamla att vi inte riktigt längre kan göra så mycket åt deras skärmtider. Men jag undrar ändå, vad tog du själv med dig av att skriva om det här ämnet?
Ja, att forskarna faktiskt lite går emot de rekommendationer som finns. Inte liksom de medicinska aspekterna i sig, utan om rekommendationerna är möjliga att följa, så att säga, överhuvudtaget. Det berättar jag också en del om som hör av sig. Att en del sa ju så här, äntligen någon som säger tvärtom, att det är helt orealistiskt och det är helt omöjligt. Så att lite det som föräldrarna i forskningen sa liksom kom också i reaktioner. Att man måste ha sunt förnuft i den här frågan. Man kan inte bara ha förbud, och att skärmar är en del av vår vardag idag. Och den digitala utvecklingen kommer inte att stanna, så att vi måste ha ett mer balanserat förhållningssätt, tyckte många. Och man kan göra både och. Man kan både låta ens barn titta på tv och använda skärmar, spela dataspel och ha mycket utelek, läsa böcker och man kan prata och umgås med dem.
Den forskning Maria Werner refererar till är en alldeles färsk rapport med titeln Små barns digitala vardagsliv. Bakom den står tre forskare från universiteten i Lund och Malmö samt från högskolan i Halmstad. Ulrika Sjöberg, Helena Sandberg och Ebba Sundin. För att fånga hur 0-3-åringar egentligen använder och introduceras till digitala medier har de tillbringat tid i hemmet tillsammans med barnen och deras familjer. Ganska mycket tid dessutom. Vi vet nämligen ganska lite om de allra minsta barnens digitala liv, berättar Helena Sandberg som är professor i medie- och kommunikationsvetenskap vid Lunds universitet.
Man kan ju studera barn på väldigt olika sätt, men vill vi de facto veta någonting om det som händer i deras liv så behöver vi komma riktigt nära dem. Och de allra minsta barnen, 0-3-åringar, deras liv börjar ju på något sätt i hemmet. Det är där de tillbringar merparten av sin tid, och då är det också naturligt att förlägga en sån här studie i hemmet där de bor. En ambition har också varit att försöka fånga detta utifrån barnets perspektiv. Och det är ju såklart otroligt svårt. Hur kan man säga att man kommer åt barnets, det lilla barnets perspektiv? Men jag tror att detta är det bästa sättet ändå att försöka närma sig det lilla barnet. Och att kunna observera det i dess naturliga miljö och det som händer i interaktionen med föräldrar, med syskon och så vidare. Hur livet lite förlöper.
Men vi ska återvända till det här med rekommendationer. För syftet med den studie som Helena Sandberg och hennes kollegor gjorde var inte alls att landa i några rekommendationer eller nya goda råd om hur mycket skärmar barn egentligen bör ha i sina liv. Nej, fokus låg på att hitta ny kunskap. Och alla fältstudier gav faktiskt en del nya insikter. Några av dem lite oväntade.
På något sätt så hade ju vi nog förväntat oss kanske att barnen skulle vara mycket mer med den här digitala teknologin och att interagera mycket mer med den. Lite utifrån kan man säga den lite alarmismen eller oron som fanns i samhället. Men det var en stor försiktighet bland föräldrarna. Det fanns en stor medvetenhet också skulle jag vilja säga. Det fanns också i princip alla de familjer som vi besökte någon sorts mer eller mindre uttalat förhållningssätt kring medierna. Många av föräldrarna var kritiska.
En viktig del i studien var att beskriva hur föräldrar idag fungerar som en slags filter eller en förmedlare av digital teknik i olika former i relation till sina barn. Och det är en roll som kan fyllas på olika sätt och med olika strategier. Några är stränga grindvakter med en mängd principer och regler, andra har inga regler alls. Många föräldrar känner också att det är viktigt att stötta och hjälpa barnen till rätta med digitala medier och betonar att de faktiskt hjälper dem att till exempel lära sig engelska. Det är också en fråga som kan väcka känslor av skam och skuld och otillräcklighet hos många mammor och pappor.
När vi har träffat de här föräldrarna så har många av dem sagt att nej, men vi uppmuntrar inte. Och det är just det här för att det är så skambelagt att erkänna att jo, men det kan faktiskt hända att vi tillsammans tittar på YouTube-klipp eller att vi framför skärmen gör någonting eller sådär. Det vill man inte riktigt medge, och det har vi ju märkt också. Men samtidigt också när vi har varit hemma och observerat de här familjeinteraktionen och livet så som det utspelar sig framför oss, så ser vi ju att det finns situationer och sammanhang där föräldrarna de facto uppmuntra, stimulera, möjliggör och stötta barnet i användning av teknologi på ett väldigt fint och nyanserat sätt och många gånger ett kreativt sätt. Och vi ser ju också att det här berikar både barnet och föräldern.
Precis som i fallet med Sydsvenskans läsareaktioner så oroar sig också föräldrarna i forskningsstudien för vilka effekter skärmarna ska ha på barnens hälsa och utveckling.
Det finns en stor rädsla och oro hos många föräldrar, och det tror jag också delvis på grund av den debatten som har varit, att de är rädda att de liksom ska skada sitt barn. Kommer mitt barn att nu drabbas på något sätt för att jag har låtit det titta på en surfplatta när vi åker bil? Eller på flygplatsen eller när vi satt i väntrummet eller vad det nu är. För att jag låter mitt barn kanske titta på bilder på sig själv. Och det sker ju dagligdags i de här familjerna. Och även om det finns kanske då några förhållningsregler, vilket inte är ovanligt skulle jag vilja säga, så är det också någonting som behöver omförhandlas hela tiden utifrån den specifika situationen, utifrån den specifika kontexten, utifrån barnets behov, men också utifrån liksom vad som ska funka för familjen i sin helhet så att säga. Många har ju de allra bästa intentioner och så vidare, men vi vet ju också att ibland får man avvika från sina principer för att nu är det detta som måste göras.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Listar dig hos Kry.
Upptäck det vackra ljudet av McCrispy & Company för endast 89 kronor. En riktigt krispig upplevelse. För ett ännu godare McDonald's.
Studien Småbarns digitala vardagsliv visar också att det vi lite slarvigt kallar för skärmtid i praktiken är en hel palett av olika lekar och aktiviteter som på olika sätt involverar digitala medier.
Vad jag tycker det vi gör med detta är att vi tillhandahåller faktiskt viktig ny kunskap med inblickar i de här allra minsta barnens vardag som visar på mångfald och stor variation och såväl goda exempel och så, men också såklart problem och utmaningar i detta.
Låt oss säga att ett barn ser en hund vid lekplatsen och sen när de kommer hem tittar på YouTube-klipp med hundar och pratar om hur de låter och vilka olika sorters hundar som finns tillsammans med sina föräldrar eller sina syskon. Ska det då räknas som skadlig skärmtid eller är det någonting annat och lite mer nyttigt? Det är den sortens nyanser, alltså på vilket sätt de digitala medierna används, som går förlorade i rekommendationerna från Barnläkarföreningen eller WHO, argumenterar Helena Sandberg.
Men jag tror inte att medicinare studerar för det första barn i vardagen i dess kontext och sammanhang. Och då missar man ju de här andra dimensionerna och får inte riktigt den här förståelsen. Utan självklart så det, när medicinarna pratar om medier så handlar det väldigt mycket om då medier kopplat till olika hälso- och riskfaktorer och så. Så det är någonting helt annat.
Rekommendationerna tar alltså inte med i beräkningen hur oerhört integrerad skärmar och olika sorts digitala medier är i modernt vardagsliv. Och därför kan de helt enkelt bli ganska svåra att förhålla sig till och tillämpa för föräldrar.
Skärmar finns ju precis överallt. Det är inte bara i hemmet som det lilla barnet stöter på skärmar och skärmteknologi. Det finns ju i skolan, hemma hos andra, när familjen åker hem och besöker vänner och bekanta. Det finns på förskola, det finns på sjukhuset, i väntrummet, på bussar och så vidare. Skärmar överallt. Jag skulle säga att de går inte att undvika. Det blir liksom en belastning för föräldrarna att lägga då liksom att de ska till varje pris se till så att barnet ska undvika skärmar. Och eftersom vi också vet att skärmar och skärmar teknologi och de här digitala medier de har, de hjälper. De kan användas på en mängd olika sätt. Självklart kan det bli för mycket också. Men det är inte det vi pratar om här och det är jag ju fullt medveten om också, att det är inte bra om man lämnar ett barn ensamt med en skärm en längre tid. Och det är inte dit vi liksom vill komma. Skärmen kan aldrig ersätta ett föräldraskap och omsorg och så vidare.
Som Helena Sandberg, professor i medie- och kommunikationsvetenskap vid Lunds universitet, ser saken skulle många föräldrar förmodligen vara ganska glada och lättade över att slippa den här sortens stelbenta regler om maximala hälsosamma tider för skärmanvändning när det gäller barnen.
Jag tycker nästan att de föräldrar vi har mött är nästan smartare där än de som har utfärdat de här rekommendationerna. För de säger ju som så här då ju att ja men en timme eller vad det nu är, så säger de, det är väl inte tiden i sig som är det viktiga. Det viktiga är väl vad man gör. Och då spelar det egentligen inte någon roll om det är en timme eller 10 minuter. För är det något skadligt man gör så är det ju tiden oväsentlig. Alltså du vet, det blir en väldigt skev debatt. Och de tycker det är svårt och de säger också där, ja men ha okej, om det är en timme. Vad är det? Hur ska man fördela den timmen under dagen? Ska det vara ett streck då? Eller liksom, ska man gå klock? Den här tiden. Det blir väldigt svåra rekommendationer att förhålla sig till.
I det här avsnittet av nyhetspodden Du lyssnar på Sydsvenskan så hörde du Maria Werner, journalist och redaktör för Sydsvenskans avdelning In på livet, samt Helena Sandberg, professor i medie- och kommunikationsvetenskap vid Lunds universitet. Rapporten Små barns digitala vardagsliv finns att ladda ner, bland annat från Lunds universitets sajt. Ansvarig utgivare för podden är Jonas Kanje och själv heter jag Eskil Fagerström. Vill du vara säker på att inte missa någon av våra poddar, då ska du anmäla dig till vårt poddnyhetsbrev. Då får du ett mejl någon gång i veckan där vi berättar om vad som finns att lyssna på. Du hittar länken på sydsvenskan.se/nyhetsbrev.